namnen på bilden.
Ja, jag ska komma till det. Då frågar vi efter namn och då sa de, ja, de enda namn vi har, det är de som har löst individuella biljetter och som därigenom också har fyllt i ombordstigningskort. Alla grupper, och framförallt de grupper som har löst sina biljetter i Stockholm, alltså alla, i princip alla svenska grupper, eller norska grupper som det visade sig finnas också och så vidare, de hade de inga namn på, utan de fanns förborgade så att säga i S-Lines datorsystem som där de var införda i datorerna i Stockholm snarare än i Tallinn. I alla händelser så fick vi titta på Lena Jansson och jag fick bläddra igenom de här landstigningskorten och vi fick också ta en fotokopia utav dem. Så att under den förvirring som rådde bland de anställda där så satte vi oss ner och bläddrade igenom korten och jag kommer ihåg att vi sorterade upp dem efter landsmän, de här korten. Nu kommer jag inte ihåg hur många de var, men det omfattade kanske 100-150 människor. Så att det stora flertalet var då omöjligt att namnge och så vidare.
Plus besättningen.
Besättningen var ju någorlunda känd, men det visade sig att inte heller den var ju riktigt känd. För att det fanns ju två besättningar och ibland skedde det byten mellan besättningarna. Och dessutom visades ju också, vilket det här kända fallet med andre kaptenen har visat, att besättningsfolk som reste som passagerare antecknades överhuvudtaget inte.
Nej, de behövde ingen biljett utan de bara klev ombord.
De åkte med, ja, just det. Men vi sorterade upp dem där och det var som att läsa en dödsdomar då naturligtvis. Vi kände väl flera av dem som själva hade skrivit på sina ombordstigningskort. Det var bland annat ett föräldrapar, kommer jag inte att glömma, som var en av de få Sverigeesterna som hade bestämt sig för att flytta tillbaka och starta ett nytt liv. Så det har ju väldigt få av de ester som bor i Sverige har ju flyttat tillbaka. Men här var det några entusiaster i 60-årsåldern som hade alltså sålt sina tillhörigheter i Sverige och tänkte starta ett nytt liv i Estland, och vars, tror jag, två döttrar också hade etablerat sig. Båda dessa hade själva fyllt i sina kort, köpt sina biljetter på något sätt så att de skulle fylla i kort. Sen noterade jag att bland de här namnen fanns det ju ett antal folk från andra länder. Och jag kände ju också ett ansvar då i förhållande till mina diplomatkollegor i landet. Så att jag skrev snabbt av namnen på de andra, inte svenskarna, för de räknade jag med att det skulle ju komma på något annat sätt. Men jag skrev snabbt av namnen på tyskar, norrmän och finnar och så vidare. Och ringde sedermera, men det var lite grann längre fram på förmiddagen, till de andra ambassaderna i Tallinn och berättade vad jag visste och kunde namnge några utav. Ja, sen återvände vi till ambassaden och jag satte ihop en första rapport där då på morgonen över det faktum att det var svårt att ange hur många som var ombord, att det var osäkra uppgifter och att vi då bara kunnat se de som hade löst individuella biljetter. Och skickade in den i form av ett fax till UD. Vi har ju liksom olika angelägenhetsgrader på våra meddelanden. Den liksom mest snabbaste då skriver man omedelbart på. Alltså jag utgår från att det stod det på den. Det var inte särskilt långt, för det var inte så hemskt mycket vi kunde. Men därmed hade vi då noterat att vi var igång och försökte bidra på vårt sätt.
Ja. Hade du också informerat dig från Sverige under tiden?
Nej. Nej, för att jag insåg att jag kommer inte fram någonstans. De telefoner som är någonting att ringa trodde vi i det här laget bara kom. Och jag såg ju som min främsta roll att, så att säga, ge bilden i lokalt. Sverige, det var andras ansvar. Mitt ansvar var, vad händer i lokalt i Tallinn och vad gör de estiska myndigheterna och förmedla det som de möjligen kan vilja ha hjälp med att få förmedla. Det kan också vara intressant att notera att ingen estnisk myndighet tog kontakt med oss utöver en bit ut på förmiddagen sen gränsbevakningen. Dess generaldirektör ringde mig och Och han var väldigt gripande. Han då fortfarande, och jag fortfarande är ju den här liksom sjödelen av gränsbevakningen under uppbyggnad, och då 94 fortfarande hade de ju inte så där hemskt mycket resurser, men nej, de hade i alla fall bestämt sig för att skicka ett eller två fartyg mot olycksplatsen, men de låg långt borta, så att de låg väl vid det laget fortfarande och stampade i svår motsjö för att försöka ta sig dit. De hade sen sett som sin uppgift att samla ihop vrakdelar och försöka hitta lik i vattnet.
Hittade de några?
Ja, inom de hittade lik vet jag inte, men de kom alltså så sent att det då var det, fanns det inga människor att rädda längre. Men han ringde och vi hade ett kort samtal.